Detta är ett samtal från en intagen inom kriminalvården. För att acceptera, tryck fyrkant.
Hallå Hax.
Hallå, hallå.
Nu hör jag dig bra här. Välkommen till avsnitt 65 av 5 juli-podden får jag säga.
Tack, tack. Jag ska säga att vi har 30 minuter på oss på det här telefonkortet.
Ja, vad bra. Ja. Då hälsar jag lyssnarna välkomna direkt. Jag heter Karl Andersson och jag leder 5 juli-podden där vi nu har med oss Henrik Hax Alexandersson från ett svenskt fängelse. Stämmer det?
Ja, den lilla trevliga Kolmårdens pensionat.
Kan du berätta lite kort varför du är i fängelse?
Därför att jag inte är med och finansierar ett vansinnigt system. Det vill säga jag har inte betalt min skatt. Så därför så sitter jag här ett tag. Vilket är en rätt meningslös upplevelse får man väl säga. Jag ser det som lite avkoppling. Man får tid att läsa böcker och meditera.
Ja, det låter ju lite trevligt. Hax och jag spelade in 5 juli-podden under ett års tid från 2016 till 2017 fram till augusti 2017. Det är en podcast om internetpolitiska frågor kan man väl säga. Och Hax, är du redo att göra ett specialavsnitt av 5 juli-podden?
Jo då, jag har bunten med nyheter som du har printat ut åt mig framför mig. Det är ju så att här inne kommer man ju inte åt lite mer nischade nyheter utan hänvisa till mainstream i media och de skriver ju inte så mycket om sånt här. Så ska vi börja i högen framifrån?
Ja, jag vet inte vad du hade först i högen men vi kan väl börja med copyright-direktivet annars, upphovsrättsdirektivet som håller på att utarbetas i EU-maskineriet sedan flera år tillbaka.
Just det. Och där får du berätta då vad som har hänt sen senast. Du som är ute och uppdaterad med saker och ting.
Ja, alltså det är ju samma saker som när vi gjorde den här podcasten tidigare som håller på att diskuteras. Och de två mest allvarliga förslagen är ju ett uppladdningsfilter där tjänsteleverantörer ska tvingas filtrera allting som användarna laddar upp för att se att det inte bryter mot någon upphovsrätt. Och det andra är den så kallade länkskatten där stora förlagshus vill att Google och Facebook med flera ska betala dem några cent per länk de skickar till de här förlagshusens tidningar. Alltså ifall de använder en tumnagel eller om de skriver ut rubriken och en liten ingress på det de länkar till. Det är alltså artikel 13 och 11 i upphovsrättsdirektivet. Uppladdningsfiltret, även kallat censurmaskinen och länkskatten.
Just det, och censurmaskinen där har fått lite bakläxa, vad jag förstår.
Ja, jag vet inte om du har fått ta del av de nyheterna i fängelset, men det är ju alltså... Det är ju utskotten nu, de parlamentariska utskotten som håller på och röstar om yttranden där de tar ställning för olika förslag då på hur upphovsrättsdirektivet ska se ut. Och så som det ligger nu så har två utskott sagt nej till censurmaskinen och två utskott har sagt ja. Och det sista utskottet som är jury för rättsliga frågor, det är de som fäller utslagsrösten, eller det är de som lägger samman alla utskottens yttranden. Och de ska ta ställning till det här den 25 januari 2018.
Just det, och jury är ju där lead committee, så att det är ju det viktigaste utskottet. Det är ju de som ska sammanställa det slutliga förslaget sen.
Mm.
Så det är ju det kanske viktigaste utskottsmötet.
Ja, det sista utskottet som röstade, som alltså ville ta bort uppladdningsfiltret, det var LIBE, och det är väl för mänskliga rättigheter och sånt, va, eller?
Just det, fri och rättigheter.
Men däremot så hade KULT, det är väl för kulturfrågor, de vill ha uppladdningsfiltret. Hur kommer det sig?
Ja, KULT är ju väldigt mycket i upphovsrättsindustrins ficka. Det är ju mycket starka intressen från nöjesindustrin och mediehusen och förlagen som har sina representanter där.
Mm.
Så att det var väl kanske rätt väntat. Som vanligt är det ju ingen som företräder vanliga människor och kulturkonsumenterna i det sammanhanget. Vilket väl ledamöterna borde förväntas göra, men som sagt, de går väldigt ofta andra ärenden. Så att kulturutskottet gick på en annan linje, det är ju kanske inte helt oväntat.
Är det kulturutskottet som kräver sådana här saker som att ett visst antal procent ska vara europeiskt producerat innehåll på nättjänster och sånt?
Ja, det är där sådana frågor diskuteras. Och kulturutskottet har ju alltid massa konstigheter för sig. Mm. Så därför bör man ju granska vad de skriver för rapporter och vad de har för frågor rätt hårt. Mm. Det var bland annat någon gång vi upptäckte bara i förbigående att de hade skrivit en rapport där de ville förbjuda porr. Vilket internet sen hade ett par dagar på sig att stoppa, men lyckades med. Det var för några år sedan.
Mm.
Jag funderade på en sak när det gällde det här censurmaskinerna, alltså uppladdningsfiltret. Så var ju du snäll och printade ut några artiklar här åt mig. Och det första som slår mig, det är ju då hur man har hamnat i någon form av politisk overload här. Där hur man än beter sig så bryter man mot andra EU-regler. Dels så finns ju då medlemsstater som konstaterar att ett sånt här uppladdningsfilter strider mot de fri- och rättigheter som gäller inom EU. Och sen så har vi ju den här artikeln av Glyn Modi som är rätt rolig, där han konstaterar att oavsett hur man lägger upp det här förslaget så strider det mot andra EU-direktiv. Så att egentligen borde det vara omöjligt. Men bara för att man har målat in sig ett hörn där saker och ting är juridiskt omöjliga, så behöver det inte betyda att de säger nej till det. De kan ju få för sig att göra det ändå.
Alltså det är så, alltså det som Glyn Moody på Copybuzz skriver om då, det är ju att e-commerce-direktivet, det säger ju att en tjänsteleverantör är inte ansvarig för det som användarna laddar upp.
Just det.
Och därför skulle det vara olagligt med ett lagstadgat filter. Men det är ju därför som kommissionen vill att det här ska vara på frivillig basis eventuellt. Och då menar Glyn Moody att då strider det i så fall mot den nya dataskyddsförordningen som kommer gälla från maj 2018. För enligt den så får inte användarna utsättas för automatiska beslut. Och det skulle ju ett filter vara.
Ja, precis. Och samtidigt är det då en del medlemsländer som tittar på de grundläggande frågorna om medborgerliga fri- och rättigheter. Och säger att detta strider mot alla principer vad gäller yttrandefrihet och informationens frihet. Sen finns ju lite andra saker också som är intressanta i det här materialet kring uppladdningsfiltret. Framförallt så är det ju en jobbig fråga för nya startups på nätet. Han skriver i sin artikel att bara när det gäller det content ID som YouTube och Google använder, så har det lagts över 50 000 kodningstimmar på det, och det har kostat mer än 60 miljoner dollar. Mm. Och det är möjligt att Google kan hantera det, men vilka andra företag kan hantera det? Kan en ny startup som har en strålande idé om någon nättjänst hosta upp med 60 miljoner dollar för att bygga ett sånt eget filter? Naturligtvis inte. Så det här kommer ju att ge de stora nätjättarna Google/YouTube och Facebook och flera någon form av monopol på att kunna distribuera mycket material på nätet, helt enkelt eftersom de är de enda som har råd att bygga de här de här avancerade uppladdningsfiltren som föreslås i direktivet.
Mm. Och dessutom så kommer det ju ge en fördel till amerikanska företag som Google till exempel. För troligtvis så skulle ju de få sälja filter till europeiska företag.
Precis. Och sen så kan man ju också konstatera att när ett sånt här filter kommer i bruk så finns det ju också, det har ju också en återhållande effekt på vad folk lägger upp på nätet, även om det är sånt som borde vara tillåtet att lägga upp. Om man har någonting där man kanske använder en melodi själv som man kanske själv spelar, men det är möjligtvis att de här filtren kan uppfatta det som något annat förinspelat eller liknande. Och det här kommer ju dessutom, förutom ljud och bild och ljud och video, också gälla bild och text.
Mm.
Och några sådana uppladdningsfilter finns egentligen inte idag. För detta. Och hur skulle till exempel ett textuppladdningsfilter fungera? Då ska man alltså skanna allting folk skriver och lägger upp på sociala nätverk och bloggar och webbsidor och på andra håll. Och sen jämföra det med andra saker som är skrivna. Vilket då för det första gör det i princip omöjligt att citera. Och för det andra kommer det att leda till oerhört mycket falska flaggningar.
Mm.
Och det vet ju från YouTube till exempel att när någonting flaggas automatiskt i systemet av Googles datorer, då även om man själv vet, så är det oerhört svårt att få rätt mot systemet och få materialet att ligga kvar.
Mm.
Jag vet till exempel någon gång jag köpte royaltyfri musik och hade en video. Och då genast kom det ett antal sådana här copyright notices. Och till slut så det var så krångligt så att jag tog helt enkelt bort videon, trots att jag då hade köpt rätten att använda musiken, för jag orkade inte slåss mot systemet, och man fick ju ändå aldrig prata med någon människa, utan det var ju bara datoriserad hantering av det här som man...
Du blev utsatt för automatiska beslut helt enkelt.
Precis.
Det vill säga det som är olagligt enligt nya dataskyddsförordningen.
Precis.
Mm. Men Hax, vad tror du kommer hända med uppladdningsfiltret? För som sagt, nu har två utskott sagt nej och två har sagt ja.
Ja, och sen har då ett antal medlemsstater sagt att det här var väl inte så väldigt lyckat. Nu ska vi se om vi hittar vilka det var
just det.
I hastigheten.
Ja, det var 6 stycken medlemsstater som ifrågasatte om ett sånt filter var förenligt med EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.
Ja, precis. Så att, alltså jag hoppas ju att det här motståndet räcker för att fälla förslaget. Men det ska man ju inte ge sig fan på att det gör, så att Det är ju viktigt att folk hör av sig till Europaparlamentet och framförallt då till medlemmarna i rättsliga utskottet, i jury alltså.
Mm-hmm. Man ska höra av sig direkt till dem alltså?
Ja. Det är bara att gå in på Europaparlamentets hemsida och slå upp vilka ledamöter som sitter i jury och be dem att rösta nej till censurmaskinen.
Men du, om jury i slutändan föreslår att vi ska ha en censurmaskin, då kan fortfarande parlamentet rösta ner det ifall man har påverkat
parlamentet,
dem?
Ja, parlamentet kan rösta ner det i plenum. Men sen så innan det går till plenum så kommer man då förmodligen att ha en så kallad trialog där Europaparlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet sammanträder kring frågan och försöker hitta någon form av kompromiss.
Mm-hmm.
Och då ska man ju ha i minnet att de här länderna som vi nämnde, som jag nu har hittat på pappret här, Belgien, Finland, Irland, Nederländerna, Tjeckien och Ungern kan komma och säga nej i ministerrådet till uppladdningsfiltret. Så att det finns rätt goda möjligheter att stoppa det. Sen ska man också notera att både Reportrar utan gränser och Human Rights Watch har sagt att det här är en dålig idé. Jag citerar någon av dina bloggposter som du printar ut här. Om filtret införs kommer online-tjänster inte att ha något annat val än att övervaka filtrera och blockera EU-medborgares kommunikation, säger Human Rights Watch. Så att jag tror att det finns ett rätt stort tryck, men det trycket måste upprätthållas och trycket måste öka för att stoppa det här. Så hör av er till Europaparlamentet och framförallt ledamöterna i jury och säga att de ska rösta nej till censurmaskinen i upphovsrättsdirektivet.
Kommer du vara ute innan det här har röstats igenom, tror du?
Nu ska vi se, de ska ju rösta i jury i januari. Och sen så är då frågan när det går till plenum. Jag skulle gissa på att det inte är där för april, maj någon gång. Därför att det ska ju förmodligen vara trialog först. Så med lite tur så är jag ute åtminstone med fotboja till dess. Förhoppningen är att den 15 maj ska jag kunna gå ut med boja.
Okej, det låter ju bra. Du har ju varit inne i 4,5 månader nu, va?
Ja, halvvägs till boja.
Hörru du, kan
sen,
vi...
Ja, ja, det finns ju också den saken i upphovsrättsdirektivet som handlar om länkskatten.
Precis, det var det jag tänkte vi skulle gå över till. Ja. För det har ju varit lite tyst om det på sistone, eftersom det förslaget är ju inte lika allvarligt som censurmaskinen.
Nej, men det är dumt.
Jag kan säga så här, det har varit tyst om det, men så sent som den 14 december 2017 så skrev ett antal nyhetsbyråer ett upprop i Le Monde, den franska dagstidningen, typiskt nog bakom betalvägg dessutom, om att det här var en jättebra idé och att de tyckte att det var viktigt att Google och Facebook betalar om när de länkar till deras tidningar.
Just det. Bland annat Jonas Eriksson på Svenska Tidningarnas Telegrambyrå och bland undertecknarna ser jag här.
Ja, just det.
Och det här är ju en... Det här är ju en ja, det här är ju en fråga om den nya ekonomin i mångt och mycket. Gammelmedias affärsmodell håller inte längre. Och de försöker då hålla fast i den här affärsmodellen. Och i det här fallet genom att tvinga de människor som länkade till deras artiklar att betala en avgift. Och det är ju så bakvänt. Det har ju gjorts på försök i Spanien och Tyskland, tror jag. Men det har ju inte fungerat alls. Det har ju bara lett till minskad trafik till tidningarnas och nyhetsbyråernas sida.
Ja, precis. Och det är som att de stora förlagshusen vet om att det inte funkar, men de vill ändå införa det för att det ger dem en konkurrensfördel. För även om de själva kommer förlora på det, så kommer de små förlagshusen att förlora ännu mer.
Ja, precis. Det är lite gammaldags socialism här. Hellre att liksom folk har det lika eländigt och då, än att folk har det bra. Och då kommer de som hade det extra eländigt från början och få det allra värst.
Just det, det finns något Thatcher-citat kring det där.
Ja, precis. Spanien, Tyskland och Frankrike ser jag här som under 2013 och 2014 försökte med det här och misslyckades kapitalt. Och här har vi också samma sak som gäller på uppladdningsfiltret, censurmaskinen. Att ja visst, det är väl kanske möjligt att Google och Facebook kommer att ha råd att ge media och hantera och sköta allting kring att betala media för att om de länkar till media. Men frågan är, hur ska det här fungera för andra, jag menar för en vanlig blogg till exempel, för 50 juli stiftelsen Site till exempel. Det kommer ju bli oerhört massa administration och kostnader även för små aktörer. Det kommer ju också göra det svårare att föra samhällsdebatten och att bedriva politisk aktivism. Därför att ofta måste du ju när du kritiserar någonting citera åtminstone ett kort stycke av vad som har sagts eller skrivits om någonting. Och då kommer ofta det från någon av de stora drakarna. Så att det kommer att det kommer att bli byråkrati och kostnader kring att kunna delta fullt ut i samhällsdebatten, och det är väl ett problem tycker jag.
Ja visst, det intressanta är ju att förlagen är ju väldigt splittrade, det är ju väldigt få som egentligen försvarar det här filtret. Det är många mediaorganisationer som har kritiserat, eller filter är det ju inte, som har kritiserat den här länkskatten och som absolut inte vill ha den, bland andra European Innovative Media Publishers och Alliance of Independent Publishers. 37 stycken forskare inom immateriella rättigheter. 71 stycken mindre utgivare, bland annat flera sporttidningar i Italien och Storbritannien. Och Cory Doctorow med flera. Och den senaste grejen, det var att Julia Reda, den tyska piratpartisten i EU-parlamentet, hon lyckades få ut ännu en rapport som kommissionen hade beställt, men som de hade beslutat att inte publicera för att den kom fram till fel resultat. Kommissionen har ett eget researchcenter som heter JRC, och de hade utrett det här med länkskatten, och deras rekommendation var att det är bättre om utgivarna börjar samarbeta mer med nyhetsaggregatorerna.
Ska vi gå vidare? Jag tror vi har ungefär 5 minuter på oss.
Ja, det är något
vi
sånt.
Vi kör väl på tills det bryts helt enkelt.
Vad vill du köra för ämne, Hax?
Jag tyckte det här Snowden-citatet som du skickade över var väldigt kul. Där någon hade frågat honom på Reddit. If you had one go-to source of information to use to convince people that mass surveillance is a problem, what would it be? Och Snowden svarar history. Och det där är ju precis klockrent, därför att historien visar ju att totalitära och auktoritära regimer i alla tider har använt övervakning och de här storebrorstatens verktyg. Och nu ger vi dem ännu vassare verktyg.
Mm. Förlåt Axel, du föll bort lite när du läste citatet, men frågan var alltså om du har någon enda källa att hänvisa till för att övertyga folk om att övervakning är dåligt, och så svarade Snowden historien.
Precis, och där har jag faktiskt, apropå det och storebrorstaten, så har jag faktiskt idag postat en skriven bloggpost till dig och 5 juli sajten.
Vad roligt, då kommer den i början av januari med andra ord.
Precis. Och storebrorstatens tre fronter. Eller kriget mot storebrorstatens tre fronter.
Avslutningsvis, jag vill ju också höra lite hur du har det i fängelset. Men ska vi ta någon mer av punkterna vi hade här?
En sak som jag bara reflekterade över i högen med papper här. Det var det här när Datainspektionen nu blir integritetsskyddsmyndigheten i Sverige.
Mm.
Det är ju väldigt mycket nya saker som de ska syssla med. Men det jag får lite grann känslan av när jag läser texten, det är att det kanske blir så mycket att syssla med så att den granskande verksamheten som man har ägnat sig åt riskerar att komma på undantag. Och där ska vi komma ihåg att det är ju bland annat Datainspektionen som flera gånger har kritiserat både Säpo och FRA för att man inte följer reglerna.
Mm-hmm.
Så att man får se till när man stöper om Datainspektionen till Integritetsskyddsmyndigheten nu att den här granskande funktionen inte kommer bort.
Mm. Så Datainspektionen, de har traditionellt sett varit på vår sida så att säga?
Ja, precis.
Och det kommer det väl fortsatt vara då om de blir en Integritetsskyddsmyndighet?
Ja, men det är väldigt luddigt. Mm. Vad man ska göra. Man vill skapa förutsättningar för att utveckla och använda nya tjänster samtidigt som den personliga integriteten värnas, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson. Vad betyder det egentligen? Mm. Det är ju så väldigt lite konkret.
Ja, det är lite grann som att de har tagit ett modeord som integritet och
ja, precis,
vill visa att de bryr sig om det.
Ja. Om man skulle löpande följa utvecklingen inom integritetsskydd och bla bla bla. Men som sagt, den granskande verksamheten får inte eftersättas. Det är väldigt viktigt att hålla ögonen på det.
Mm. Ja. Hax, vill du ta någon mer nyhetspunkt?
Nej, jag även uppmana folk att fortsätta läsa 5 juli-sajten.
Mm. Förresten, när jag skickade den här luntan med nyheter till dig, fick du tidningarna jag skickade med också?
Ja, det fick jag.
Jag skickade nämligen The Economists julnummer och det senaste numret av Charlie Hebdo till Hax.
Ja.
Kan du läsa franska?
Jag kan väl tillräckligt mycket för att bilda mig en uppfattning om koncepten. Och så är det många roliga bilder att titta på också.
Mm.
Men jag kanske inte ska lägga ut just Charlie Hebdo i biblioteket när jag är klar med det.
Ja, okej. Okay. Men berätta lite mer, Hax, nu under de sista minuterna innan det bryts.
Ja, jag kan väl nämna att jag har gått till förvaltningsrätten för att jag driver en kamp för att få tillgång till riksdagens, regeringens, Europaparlamentets och EU-kommissionens hemsidor.
Just det vet lyssnarna, kan jag säga, för jag la ut en liten teaser från vårt förra telefonsamtal.
Ja. Precis. Och sen så har jag ansökt om någonting som kriminalvården aldrig har varit med om förut. Det är ju så att man kan få frigång, det vill säga man sover på fängelset och så är man ute och jobbar på dagarna. Och då har jag sagt, fint, det vill jag också ha, men jag vill inte lämna fängelset, utan min arbetsplats är internet. Så jag vill ha frigång på internet för att kunna fortsätta jobba med de här frågorna.
Och hur går det med den ansökan?
Ja, det har tagit ett bra tag nu sedan jag lämnade in den, så jag har inte hört någonting. Och det här får ju gå i olika instanser, men gissningsvis eller med största säkerhet så kommer ju anstalten att säga nej. Men sen får jag ju då försöka överklaga detta till kriminalvården centralt och försöka påpeka för dem att det faktiskt vore en väldigt god idé om de tog steget in i 21 århundradet och den uppkopplade världen.
Mm. Det är lite svårt för mig att förstå att ni inte har tillgång till internet, men ni har tillgång till en massa medier, och om jag skickar The Economist och Charlie Hebdo till dig så får du läsa det, och du får spela in den här podcasten, för ingen av oss gör väl något brottsligt nu, hoppas jag.
Nej, det tror jag inte. Det vill visa sig.
Så vad är det egentligen som du inte får göra? Vi skulle ju kunna pratas vid varje dag i princip, alltså.
Ja, jag får inte ringa till vem jag vill, för man måste ha skriftligt tillstånd, och jag får inte ta emot besök av vem jag vill.
Mm.
Och sen så får jag inte gå i närheten av internet överhuvudtaget.
Okej, just det.
Och det är ju lite besvärligt.
Men överhuvudtaget, jag har ju skickat dig utskrifter från internet.
Precis. Ja, det får man ju göra.
Ja.
Ja, det är liksom, det är bara så fånigt. Och det är ju uppenbart att kriminalvården inte vet hur man ska hantera den här frågan med internet.
Mm, okej.
Okay.
Men man förstår ju också i och för sig. Du kan ju kommunicera med andra på internet väldigt enkelt och okontrollerat.
Precis. Men då kan man ju tycka att vi som är liksom extremt lågriskfångar borde ju faktiskt få kommunicera med vem fan vi vill.
Mm. Hur är maten i fängelset?
Som vin, som vatten. Vi har ett julbord, så det sprutar Janssons frestelse ur öronen på mig nu.
Mm.
Vi ska få en liten trevlig nyårsbuffé faktiskt på nyårsafton. Men det är, ofta är det rätt bra husmanskost. Och ibland så är det lite mer de problem som storkök har när man ska laga mat till 100-tal personer.
Mm.
Om man säger så.
Ni får inte dricka alkohol, eller?
Nej. Nu får fångarna i Danmark. De får 6 pilsner i veckan. Men här är det helt torrlagt.
Mm. Och du har gått ner lite i vikt, eller?
Ja, jag gymmar på och låter bli kolhydrater. Så vi får se sen när jag får min första permission om byxorna trillar av mig.
Mm. Men ni har någon liten park där ni kan gå ut, eller?
Ja, vi har naturområden, slinga, och så har vi ju vårt fina gym med massa maskiner också.
Mm.
Som jag försöker vara några timmar i varje vecka.
Okej, okay. Jag tror du har 20 sekunder kvar nu. Men det låter som att du håller hoppet uppe, Hax, och det låter som att du mår bra.
Ja, det är ingen fara med mig. Det är bara liksom bisarrt och meningslöst. Men jag får se det som lite avkoppling och semester. Mm. Ett sabbatsår helt enkelt.
Härligt. Vi får se om vi hörs igen. Ni lyssnare får höra av er. Hej då, Hax.
Hej då. Och gott nytt år på er allihop.
Ha det bra, Hax.
Ha det bra.
Hej då. Hej.